du måste vara chefen över din tid, över din kalender och ditt liv. Det är bara man själv som kan dra i bromsen.
Ingen kan ta ansvar för din stress mer än du, Maria. Ingen. Blossom Tainton, just en sån här passionerad människa. PT, artist, musiker, coach, dansare. En människa som har så många strängar på sin lyra. Hon drabbades av utmattning.
Jag visste ju hur man skulle göra det här. Jag är ju i hälsoprofilen och alltihopa. Det är jättekonstigt. Det blir ju både pinsamt och skämmigt och alltihopa. Men det går inte. Jag kan inte krascha så.
Nu är det till och med så här att man ska meditera kortare och kortare. Så här, snabb meditation är liksom bara liksom helt på trynet. Ja, men jag fattar precis vad du menar.
Sommar, ja, snart är semestrarna slut för många. Jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och i dagens avsnitt av Hälsorevolutionen ska vi undersöka hur vi kan återgå till jobbet och samtidigt under hösten hantera den viktiga balansen mellan aktivitet och vila.
Ja, vi vet ju att utbrändhet, utmattningsdepression ökar som diagnos. Vi vill gärna försöka dela både insikter och verktyg för hur man kan gå vidare under året och leva så harmoniskt och balanserat som möjligt. Jag heter Carina Lundstedt och är förläggare och producent för den här podden. Och det är så kul att just du lyssnar. Prenumerera gärna så kan vi podda länge.
Det är ju så tragiskt att vi känner alla någon numera. Eller också vi själva som är drabbade av eller har drabbats av utmattning. Och ofta så börjar ju efter en långvarig stressbelastning utan tillräcklig återhämtning. Energin tar slut och kommer inte tillbaks hur mycket man än vilar sig. Sömnen hackar, kroppen kan värka, man får svårt att koncentrera sig, man får svårt med minnet. Och en del kan känna faktiskt att empatin minskar, man orkar liksom inte sträcka ut den här fannen till andra. Mm. Och man kan känna sig låg och humöret kan svänga. Mm.
Ja, det där känner man ju igen, ja. Att det är symptom som jag tror alla kanske har känt i någon period sitt liv. Mm. Idag är 40% av det man kallar för sjukdomsbördan i samhället, alltså den samlade nivån av all sjukdom, relaterat till hur vi mår psykiskt. Och där är utmattning en sedan länge ökande diagnos. Vilka är det som drabbas? Ja, det är oftare kvinnor än män, och det som ökar snabbast, det är de i åldrarna 30-39. Mm. Det handlar ofta om de mest passionerade, noggranna och driftiga som går in i väggen eller får diagnosen utmattningsdepression.
Ja, det där var ett Motown-medley med Afrodite. Och vi ska få hit en i Afrodite, Blossom Tainton. Just en sån här passionerad människa. PT, artist, musiker, coach, dansare. En människa som har så många strängar på sin lyra. Hon drabbades av utmattning. Och vi ska samtala med henne om vägen tillbaka. Men innan det lite grann, Carina, vad tänker du om den här balansen? Det här är ju...
Ja.
En fråga för varje dag, varje timme.
Verkligen. Det är ett ständigt pågående projekt. Ja. Och att jag tror precis som du säger att man måste bryta ner det. Det här är ingenting man liksom hittar lösningen på och sen så är det fixat. Mm. Utan du ställs inför nya utmaningar i livet. Varje dag, varje vecka. Stora, små grejer som händer. Och du måste vara chefen över din tid, över din kalender och ditt liv. Det är bara... man själv som kan dra i bromsen, säga att nu passar det inte med den där middagen, nu behöver jag mer tid för ett jobbprojekt, nu behöver jag gå och lägga mig och strunta i att kolla på Netflix, eller nu behöver jag gå upp jättetidigt för att hinna gå en promenad för jobbet. allt det där som kan påverka hur vi klarar av stressen, eller vad tänker du?
Ja, det är så många tankar. Det är ju egna minnesbilder ur livet. Och just åldrarna 30-39 är ju numera de åren när vi både, många av oss har småbarn. Och man ska liksom göra allt för att komma igång med sin karriär och yrkesliv. Och det är väldigt mycket belastningar där. Och det är jättekonstigt att samhället är upplagt så att båda de sakerna kommer samtidigt. Det är så korkat eftersom vi lever allt längre. Så jag tänker att min pappa, han var väldigt tidig med att fatta det här. Han sa liksom att man måste uppvärdera människor senare i livet så de inte har alla grejer samtidigt. Därför att 45- och 50-åringar är superduktiga. Men om man liksom,
60-åringar också.
60-åringar också och 65-åringar om de får vara friska och så vidare. Men om folk som är 30, jag tror att man är topp rekryterbar på arbetsmarknaden när man är 32. Och då har man nog topp mycket blöjor hemma också.
Liksom det, eventuellt, ja.
Det är eventuellt, va? Det blir väldigt mycket samtidigt. Ja. Och det är någonting är fel i det här.
Ja, men jag känner igen mig så mycket i det här. Jag har haft ganska krävande jobb under mitt spännande yrkesliv. Men allra mest stress har jag känt i början när jag hade fått min andra fina son Oscar. Som tyvärr hade kolik och Wilmer som då var 2,5 var extremt trotsig. Ja. Och det var, liksom, allting ställdes på sin spets och det gick inte att hitta någon slags rutiner direkt. Det där, ja, och alla tips man fick bara, det var inget som riktigt funkade. Nej. Det bara blev en sån här ond stressspiral.
Och dåligt samvete har man
dåligt
överallt.
Dåligt samvete och du sover för lite, du är trött hela tiden och... Ja, och den stressen är ju inte rolig. Nej. Alltså. Och sen så kan man... På jobbet tycker jag, men wow, här är värsta berget som jag ska klättra upp för. Jämfört med småbarnstressen är det ju ingenting.
Nej, det är nästan paus att gå till jobbet, ja. Det kunde jag känna. Men sen har du också, så det är den här belastningarna. Och sen tycker jag också viktigt, det här med, man pratar om grad av autonomi. Liksom autonom att få bestämma för sig själv. Och det har man ju sett också att... utbrändhet är vanligare, dels hos kvinnor men också i yrken där man har låg grad av självbestämmande. Så det finns en klassaspekt av det här också. Många kvinnor i vården som går i vägen där man är liksom längst ut i linjen och alla andra chefer i långa rader sitter och bestämmer över den och själv ska man skotta ihop hela grejen. Eller lärare som är längst ut i linjen. Eller just de här som får sitta längst ut i linjen.
Någon annan lägger schemat.
Och jag tror just läraryrket också är. Och det har jag stött på ett sånt yrke där. Idag får ju skolan ta hand om så många sociala problem. Inte bara hålla på med kunskapsförmedling. Utan ta vid där samhället inte fungerar. Där kanske familjer inte funkar. Det finns brottslighet, kriminalitet. Ja. Och välmenande, passionerande, brinnande lärare som har elever som mår dåligt. Det är ju ett svart hål av behov. Och för just de här fina människorna som bara liksom ger av hela sig själva. Jag har träffat flera sådana lärare. Och sen är det bara snackigt i klassen och halvbrottslighet och grejer. Alltså mitt hjärta blöder för dessa människor. Det är inte klokt.
Jag har en jättenära vän som heter Lotta. Ja. Som jobbar som lärare. Hon är en fantastisk lärare. Har blivit nominerad flera gånger till årets lärare tror jag det heter. Ja. I den kommun där hon jobbar utanför Stockholm. Och hon har ju berättat för mig om de utmaningar som finns med elever som inte har det lika förspänt hemma. Det kan vara missbruksproblem, det kan vara annat möjligt. Liksom.
Ja. Och nu kriminaliteten ökar. Ja. Och det hörde jag av en annan lärare. Nu ska de mer eller mindre stå som någon slags brottsvakter kring skolorna. Ja. Och se till att ungarna är i klassrummet och inte håller på med någon... Alltså det är för mycket krav på lärarna.
Ska fixa
så jag bara
allt.
Säger till alla som går i vägen, det är inte ditt fel. Det är jätteviktigt att säga det. Utan jag hävdar att utbrändhet är liksom ett symptom på större problem i samhället. Ja. Alltså det är saker som inte fungerar som passionerade individer går under av, så känner jag. Och jag har en släkting som gick in i en utmattning och hon var just en sån här person som försökte lösa upp mängder med svåra situationer, både med jobb och familj och allting sånt. Och just att det tar så lång tid att komma tillbaka. Mm. Så vi gör det här programmet med kärlek till alla som gått in
verkligen
i detta. För att försöka stötta och se om vi kan hitta strategier. För vi, även om vi tror att det finns stora samhällsproblem, så kan vi inte, i alla fall i den här podden, lösa allt det. Mm. Men vi kan börja med att i alla fall stötta upp oss själva så mycket vi kan. Vi har många lyssnare som hört av sig till oss och haft problem just med stress. Och Emelie Grind är en av dem. Och hon ska testa att promenera med mindfulness i naturen och se hur det känns som en lugnande teknik. Och till sin hjälp så kommer hon att ta hälsorevolutionens egen förundranspromenad som finns bland de tidigare avsnitten. Kan den här tekniken stödja hennes väg? Vi går till Bromma utanför Stockholm.
Jag heter Emelie Grind. Jag är 45 år, bor i Bromma utanför Stockholm. Jag har 5 barn, varav 2 bonusbarn, en hund och en man. Och jag jobbar som kommunalchef med samhällsbyggnad. Och jag har mycket att göra, lever aktivt på andra sätt också på fritiden, tränar karate, gör lite yoga. Och mina hälsoutmaningar handlar om just det här att ha mycket att göra, mycket jag vill komma ihåg och ha ordning på och samtidigt kunna koppla av och njuta av tillvaron, så får den där magiska balansen. Och därför tycker jag att det här låter jättespännande att få testa att kombinera att komma ut, få uppleva saker djupare och samtidigt få både röra sig och få stillhet. Meditation är någonting som verkar spännande.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i Balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i Balans.
Husk Mage i Balans finns i 3 varianter. Husk Mage i Balans Classic, Husk Mage i Balans Mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i Balans Jordgubb. Husk Mage i Balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i Balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten.
Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att huskmage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra huskmage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Huskmage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome, färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Välkommen hit nu, Blossom Tainton.
Tack så mycket, Maria Borelius.
Vi har dig med oss från Gotland, eller hur? Det ser ut att vara härligt väder.
Mm, det är strålande som bäst sommar bara.
Du är ju en av Sveriges mest allsidiga, älskade artister och fitnessprofiler och inspirerat så många med musik, med dans och med rörelse. Och jag har själv stått och jumpat framför tvn och dina härliga jumpavideos. Så tack för det, Blossom.
Ja, men tack. Vad kul att höra.
Blossom, när man tittar på allt fantastiskt du har hunnit med, från att vinna Melodifestivalen till att producera fitnessvideos, vara programledare, driva hotell på Gotland, så tänker man att Blossom måste vara en människa med ofantlig ork. Men vi har ju alla gränser. Och du har mött Dina. Berätta, vad hände?
Ja, för det första så kan jag ju tycka sådär när man ska höra om hur mycket man har gjort. Antingen så kan man ju tänka så här också, hon måste vara väldigt gammal. Eller liksom, alltså, det är på väldigt lång tid jag har gjort det här. Så det är inte alltid det känns som att, oj vad mycket jag har gjort. För ibland har jag inte gjort ett jäkla skit, känns det som. Men, och det har varit väldigt spretigt. Och det fanns ju en tid då man var lite stolt eller mallig över att vara någon form av multitasker. Och det är inget fel, men ja, det var det kostar i energi. att ha flera bollar i luften. Och det kan jag ju känna nu när man blir äldre. Alltså jag orkar inte det och jag vill inte det heller. Även om jag inte är tillräckligt sådär fokuserad på bara en sak. Det är inte riktigt jag heller. Men spretetoy kommer ju till slut i kappen och biter den i röven. Så är det ju. Fast egentligen tror jag inte att det var det som bröt ner mig. För att göra saker, att vara aktiv och få saker gjorda och producera. Det är inte det som tröttar ut mig och tror jag inte de flesta. Utan det är ju liksom det där när man när det bara pågår i huvudet och när det händer andra saker i kroppen och man inte kan göra det man har gjort förut och frustrationen. Alltså det började hända mycket i min kropp. Framförallt så började kroppen rent fysiskt brytas ner. Jag började få ont överallt. Det var väl egentligen så det startade. Det var liksom precis överallt. Och så började jag forska i, men nu måste jag gå till doktorn. Nu måste jag se, varför har jag det här trycket där? Och varför har jag ont i nacken där? Och det var liksom överallt. Så började jag nysta i det här. Och det var så det var det.
Vad var det för typ av smärta du kände?
Det var, alltså det flyttade sig. Och jag kommer ju låta förmodligen väldigt osammanhängande ibland när jag svarar. För att det är ju så det är. Det är ju, jag kommer inte ihåg allting. Det finns ju nedskrivet här och där nu på alla möjliga håll och kanter. Men jag kommer inte ihåg det i huvudet. Men framförallt så hade jag, knäna började krångla. Och det var ju menisk, så det var ju liksom rent fysiska grejer. Men det hänger ihop också, allting hänger ju liksom ihop. Så att knäna började poppa och det var nacken väldigt mycket. Och sen var det bröstet, det liksom spred sig någon konstig diffus smärta som gjorde att man naturligtvis var orolig för allt möjligt. Bröstcancer eller någon annan form av cancer. Det gjorde i alla fall att jag, det var ju det som gjorde att jag måste kolla vad det är för fel på mig. Så att det var en liten härlig cocktail, kan man säga, av krämpor.
Och då går du till doktorn med alla de här meniskerna och tryck och nacke och så. Och vad sa doktorn till dig då? Vad blev slutsatsen av det besöket?
Framför allt då så hade ju jag, tack och lov, en försäkring. Så att jag fick ju väldigt bra hjälp. Jag fick en jättebra läkare. Och med det sagt ska jag säga också att det är väldigt provocerande, tycker jag, med såna här privatförsäkringar. För jag tycker inte att det ska vara olika vård eller att man ska få komma före i någon kö bara för när det finns någon som har det mycket värre. Så att egentligen strider det mot liksom, samtidigt som egen företagare så är det ju kris liksom. Så att, och då kunde jag betala de pengarna som det krävdes och då fick jag väldigt snabbt hjälp och väldigt bra hjälp. En fantastisk underbar läkare som efter ett tag lutade sig tillbaka faktiskt och sa så här, men du, jag undrar om inte vi ska testa lite andra saker. Undrar jag. Jag hade inte ens tänkt i de banorna överhuvudtaget. Jag har ju hjälpt och coachat andra som har gått in i väggen, haft utmattning och så vidare. Jag har inte tänkt att det överhuvudtaget skulle kunna hända mig. Så när hon sa det och jag fick träffa en psykolog och psykoterapeut och vi började göra vad de nu hette, alla de där testerna jag kommit åt. Och jag slog i botten ganska ordentligt på allting. Så var jag jätteförvånad, verkligen. Och hade så svårt att acceptera, ta till mig det, slog bort det och så vidare. När jag väl sen gjorde det efter ett långt tag, då kraschade jag ju ännu mer. Då var det ju som att dra ut proppen.
Och vad var det som gjorde att du hade så svårt att acceptera att det kanske var en utmattning? Vad var det?
Nej, men jag hade ju alla redskap och verktyg. Jag visste ju hur man skulle göra det här. Jag är ju i hälsoprofilen och alltihopa. Det är ju jättekonstigt. Det är ju liksom, det blir ju både pinsamt och skämmigt och alltihopa, att men det går inte, jag kan inte krascha så.
Ja, jag förstår. Så det var det liksom ett behov av att upprätthålla fasaden, liksom att du kände att allting rämmade, Eller var det här att skomakaren, han kan ju inte gå runt med hål på skorna så att säga. Alltså, vad var det liksom kärnan i det här att det var så himla svårt? Var det att du skämdes eller att du inte trodde att det kunde ske eller?
Ja, jag trodde nog inte att det kunde ske. Inte för att jag någonsin har varit någon sån här extrem hälsoterrorist liksom, och bara ett i groda eller sådär. Jag har ju alltid, jag menar, jag är ju gammal rockfix liksom. Jag har ju både, jag började röka när jag var 9 och jag har ju liksom gjort, jag kan inte påstå att jag har inte varit heller åt andra håll. Jag har inte knarkat, jag har inte liksom varit totalt på dekis. Men jag är ju inte någon extrem liksom åt något håll. Nej, men jag trodde väl inte att, jag vet inte faktiskt. Jag vet inte vad jag trodde. Jag blev bara tagen på sängen.
Mm. Men det här är ju spännande därför att när man pratar med många som haft utmattning så är det just det här med acceptans och självbild. Jättestort område. Alltså just därför att det är kvinnor som du som gör många saker, fyller många andras bägare fulla. Och att liksom inte längre kunna vara en sån dygnet runt, det blir som en stjärnsmäll, eller?
Mm. Ja, det blir det ju. Och så det blir ju så här, okej, vem är jag nu då? Vem är jag nu? Vad ska jag säga till någon? Alltså, och processen, det har ju varit en väldigt brokig process. Och jag har ju än idag frågat mig vad som var vad. För klimakteriet var ju mitt i alltihopa det här. Och de går ju väldigt mycket i korsbanor med varandra. Så att ibland vet jag inte vilket som var vad. Men när jag går tillbaka så ser jag ju att jo, men det då när jag var hos läkaren, då var det ren utmattning. Klimakteriet hade börjat tidigare. Det var en annan grej. Då var man ju en sån här patetisk nostalgikossa som liksom bara ville sitta och tänka tillbaka. Och jag ville faktiskt till och med röka igen, vill jag göra vid 50 års ålder.
Du längtade tillbaka till 9-årsåldern?
Inte 9, men klimakteriet är ju en omvänd pubertet.
Ja. Ja.
Det var precis det var. Jag hamnade där, tittade på gamla bilder för man var 14-15 år. Och jag ville bara vara i fred och betedde mig liksom. Så det hade ju egentligen kommit då före. Och så kom det här några år senare. Men de går ju ändå parallellt med varandra. In och ut.
Absolut. Och hormonerna påverkar ju vår hjärna väldigt, väldigt mycket. Du, när du var inne i tunneln.
Ja.
Och det var liksom som mörkast i tunneln. Hur var det där inne?
Ja, mörkt var det ju. Alltså, det var ju en tunnel utan belysning. Det kom lite ljusglimtar då och då. Det var inte jämntjockt. Utan det finns ljusglimtar. Bland annat så, jag var ju sjukskriven i ett halvår på heltid. Och sen var jag sjukskriven på halvtid typ, tror jag. Och sen var man ju liksom klar med det. Sen var man ju, fick man inte vara sjukskriven längre. Och då var jag ju så här, nej men då var jag väl frisk då. Liksom. Det var ifrågasatt jag inte det. Men vad jag gjorde då var att jag turnerade med en föreställning som hette The Music of Motown. När jag då var halvt sjukskriven. Och det gjorde jag 2 dagar i veckan. Det var ju på helger. Och det var ju terapi. För det var med en stor ensemble. Med härlig musik. Jag hade liksom inte något överhängande ansvar. Jag var en i ensemblen. Kai och Gladys, vi Afrodite var ju som huvudpersoner. Men det var också 7 andra jätteduktiga dansare och sångare. Och så det var ju sådär någonting som jag kunde bara luta mig tillbaka i. Sen var jag helt slut efter de 2 dagarna. Och fick använda liksom resten av veckan att ladda batterierna till nästa gång. Men det var ju en väldigt, väldigt ljuspunkt. När det var slut, då blev det mörkare igen. Jag ville vara ensam. Jag ville inte umgås med varken familj eller vänner eller någonting. Men det gjorde ju också att jag fick mycket tid och utrymme för mitt jobbiga huvud. Så att inte ha någonting att göra är ju inte modellen, eller var inte modellen heller för mig. Liksom. Och just då när jag kraschade som värst, det hände ju precis när jag kom hem från en träningsresa till Sydafrika. Och då jag kommer ihåg att jag gick upp för trapporna till vårt hus. Det låg väldigt högt uppe på ett berg. Och efter ett par trappsteg så bara stannade jag. Och så kunde jag inte gå längre. Jag kände vad det som händer. Och benen bara skakade. För hade jag liksom kramat ur det sista. Mm, i ja. Den där resan med 50 deltagare som jag hade ansvar för. Och när jag kom, jag bara kraschade. Och sen minns inte jag. Jag låg 3 veckor på sommaren och drack inte ens te, tror jag. Alltså, typ. Men just det där beteendet, när jag hamnade där, för det gjorde jag lite ibland, att jag inte kom ur säng eller soffa. Och då var det ju så pass mörkt att, alltså, då ville man ju bara att dagarna skulle ta slut. Alltså när jag var vaken så bara önskade jag att jag kunde somna så att dagen var slut. Jag tyckte dagar var jättejobbiga, jag ville att det skulle bli kväll. Då kunde man möjligtvis titta på något på tv och ja. Så det var skitmörkt och jättejobbigt. Och sen blev jag lite, så fick jag en ganska lång period av att jag blev bättre. Naturligtvis på grund av att jag tog hjälp av, jag klarade mig helt enkelt inte utan att ta medicin. Det gick inte, jag försökte.
Vad tog du för mediciner?
Ja, det är det. Vad 17 hette de?
Var det antidepressiva?
Ja,
eller?
Ja precis. Ja, det var antidepressiva. Precis. Jag kommer inte ihåg vad de hette, men det var antidepressiva. Och jag har ju ett gigantiskt motstånd till sånt. Jag vill ju verkligen försöka göra allt annat innan det. Men det gick inte. Så jag blev övertalad och gjorde det. Och hamnade ju då i det där otroligt likgiltiga tillståndet som ju är så vanligt när man blir avtrubbad både högt och lågt. Och det tyckte jag var förfärligt. Jag kommer ihåg att jag var på en väns begravning och kunde inte känna någonting, kunde inte gråta. Alltså jag var ju jätteledsen såklart, men inget hände. Och det där tog ju lång tid att komma tillbaka till just när man varken kan skratta eller gråta.
Ett normalt känsloliv. Jag har läst att du håller föreläsningar om den här utmattningen. Och du kallar det där för flodhästen i träsket. Så vem är flodhästen och vad är det som är träsket?
Flodhästen är ju jag, no doubt. Alltså, och det var ju just på den här Sydafrikaresan. När vi var ute med gruppen någonstans i något safari. Och vi var på ett ställe där vi just såg flodhästarna. Och när de stod där som flodhästar gör, de står ju på någon inte så djupt vatten, så att de ligger ju med nosen precis ovanför så här. Jag kommer ihåg att jag gick undan lite där, för jag ville liksom andas lite från gruppen en stund, som jag brukade göra. Och då när jag stod och tittade på dem, och när de låg där, de går ner där, och så står de där hela dagen och gör absolut ingenting, med precis nosen ovanför. Och sen på natten så går de upp och så skiter de lite och äter. Och sen går de ner igen där. Så det var ju exakt som jag såg mitt liv. Liksom. Jag nådde precis till botten där. Och det roliga var att jag fick en bild skickad till mig på ett glasbord. Med en guldflodhäst under som bar upp det här glasbordet. Jag bara, det där bordet borde jag.
Det där var du. Det där var du.
Precis så kände jag mig liksom, som den där. Och också rent fysiskt, för att kroppen då hade ju liksom, svarade ju inte på träning och jag hade gått upp i vikt.
Du, när du liksom började ta dig ur det här, vad var de tekniker du använde? Du berättade att du fick någon form av antidepressiva. Vi misstänker att det är någon form av SSRI. Och det var en väg, även om du tyckte det var jobbigt med att du kände dig avtrubbad. Vilka mer tekniker var verkningsfulla för dig?
Ja, det som var bra med det var ju att man kommer över den där tröskeln så att man orkar göra någonting annat.
Ja.
Sen tyckte jag det var fruktansvärt svårt att trappa ner och bli av med det. Då mådde jag jättedåligt. Jag hade såna mardrömmar och det blixtrade i huvudet. Det kändes som det bara bombades i min skalle. Det var, tycker jag, var jättetufft. Så då var jag så där, aldrig mer vill jag ha sån här psykofarmika. Så jag hade slutat med det och jag mådde bättre. Men jag åkte faktiskt dit igen. Jag fick ju återfall och blev övertygad än en gång. Men då en mycket, mycket svagare variant. Och då blev det också bättre. Men då var jag ju så här, nej, jag vill inte. Men då trodde faktiskt den då terapeuten som jag gick till, hon gav sig inte förrän jag ringde en läkare där hos henne. För att, den terapeuten blev orolig att jag kanske var suicidal, vilket jag absolut inte var. Men jag uttryckte mig som att jag var likgiltig. Jag var väldigt likgiltig. Jag sa någonting om att jag har levt bra. Jag har gjort det jag vill göra. Alla barn är stora, uppvuxna. Det skulle inte göra så jävla mycket om jag trillade av pinn. Det är ingenting som jag tänker iscensätta själv. Absolut inte. Men det skulle inte göra något. Jag kommer ihåg när man hade små barn. Då var man ju livrädd att något skulle hända. Hur skulle mina barn klara sig? Mm. Alltså nu kände jag bara, nej men det är cool. Alltså jag har inget mer som jag egentligen vill göra. Det här jävla, jag måste sätta mål och allt sånt där. Och som jag kände bara, nej, jag har inga mål liksom. Jag kan inte svara på de frågorna. Jag kanske är klar, det är cool. Och då blev hon så där. Då plötsligt, det kändes som att hon vaknade. Ställde hon fram bara, du vet, här, ring. Och så blev det i alla fall att jag kom till en annan läkare. Som återigen, länge och väl sa till mig att du kan ta en väldigt svag dos. Och, ja, det blev på det viset en gång till. Och då lyckades jag gå vidare, börja träna igen. Mm. Börja ta hand om mig på andra sätt. Liksom. Men det som också vände för mig väldigt mycket var att innan vi flyttade till Gotland, jag och min man, så flyttade vi ju, höll vi på att flytta till Åre nästan. Vi hade en liten dröm om både Åre och Gotland. Så att naturen har ju varit väldigt viktig för mig. Mm. Både då berg, vinter, men ännu mer här. Den magiska kraften i jorden på Gotland som jag tycker det är. Men jag var lite rädd för att kanske Gotland skulle... Gotland är ju så om... Alltså jorden här och kraften här, den yin-kraften som finns här, den är så omfamnande. Så jag kände att jag kanske skulle bli ännu mer vaggas in i någon slags dvala och inte få...
Super-yin. Något. Ja, jag fattar. Du bara skulle gå in i megaflodhäst-yin. Ja, jag fattar hela.
Det var det jag var lite rädd för. Och tänkte att jag kanske behöver yang-kraften av bergen och liksom det där... Och det gjorde jag, det gör jag alltid, det älskar jag. Men jag insåg också att jag behöver inte bo där. För rent, om man inte tittar på det, min egen hälsa, utan rent hur det ser ut. Eller hur ska jag jobba, eller hur ska jag vara verksam där? Det är lite annat klimat, det är på ett annat sätt. Jag kände mig nästan att jag var i ett gränsland där. Antingen ska man vara typ pensionär där. Eller så ska man ju vara bara... Da-da-da-da-da! Upp i karriären, bara upp 5 på morgonen och så tar vi toppturen och sen ska vi göra det här. Eller så ska man ha en skitrik man som att man kan öppna någon liten fin butik och bara, men du vet, det är snobbigt. Let's face it, det är det.
Så var har du varit i svenska fjällen? Där jag
i
är.
Åre, det
är...
I år.
Okej, okay, ja, men åk till Vålådalens fjällstation, då kan jag bara säga att... Det är en helt annan vibb.
Ja, jag älskar Åre. Jag älskar Åre rent skidåkningsmässigt. Och jag gillar att det är en by och att det finns en puls. Jag vill inte bo mitt ute bara i ödemarken. För att jag är ju en liksom storstadstjej. Så att jag vill ändå, det skulle vara livsfarligt för mig att bo här. Det märker jag ju här ibland, att jag kan ju bli otroligt osocial. Alltså.
Mm. Men jag tänker ändå, Blossom, för att du är ju PT och du berättade precis här att innan vi pratar så har du haft, för du är ju livsstilscoach. Det stora med oss människor är ju när vi kan börja känna att vi kan använda våra egna bästa tekniker för att hjälpa också oss själva. Det är ju alltid det svåraste. När kände du liksom att du kunde börja switcha igång den här förnuftiga Blossom och kunde ta hjälp av henne? Hon som hade hjälpt så många andra.
Ja, men det kände jag nog när jag kom hit till Gotland. Så kände jag nog det. Jag konfirmerade mig ju här på Gotland 1976. Och det är väldigt många cirklar för mig som har slutits här. Det har gjort att jag har känt mig hemma. Jag tycker också att den här delen här där jag bor vid Extrakusten påminner ju mig om mycket om Sydafrika, där min pappa kommer ifrån och där jag har rötter. Och det har ju funnits många tillfällen i mitt liv där jag inte har känt mig hemma. Jag har inte vetat riktigt vem jag är, vare sig till utseende eller till vad jag gör. Eller jag har aldrig känt mig hemma någonstans. Jag har alltid känt mig lite sådär som att jag står utanför och tittar in. Jag har aldrig känt mig som att jag är riktigt med i något sammanhang 100%. Liksom. Utan jag har hälsat på lite här och där. Så när jag kom hit så kände jag sån stark tillhörighet till platsen. Mm. Jag kände mig så lugn i mig själv och kände också att jag ville på något vis ge tillbaka till det. Alltså det blev något tagande och givande i mitt förhållande till ön på något vis. Och mina tankar blev annorlunda. Ja, det är helt annan. Jag tror det var Ingrid Bergman som sa det, var att det är skillnaden mellan framgång och lycka. Att framgång är när man är glad. Man blir glad för det man lyckas med och det man får, med ens lycka är att vara glad för det man har. Eller något sånt där. Mm.
Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Du har pratat också om Ayurveda som en intressant teknik för att förstå sig själv och kunna hjälpa sig själv i såna här situationer. Och du är ayurvedisk coach idag. Vad är du för dosha? Du måste berätta, vad är du för grundläggande typ?
Ja, jag är en superkaffa. Superkaffa, det är därför jag är lite trög också.
Jag tycker inte du är så trög, men... Ja,
men jag är så trög i form av att allting tar tid. Precis som den här utmattningen. Alltså, det har inte gått över en natt. Det har varit en långsam, lång spiral ner och en långsam spiral upp. Alltså det, jag brukar ju säga att en kaffa är som en jumbojet. Vi har jäkligt lång startbana, men vi kan också flyga, vi är uthålliga och vi kan flyga liksom till andra sidan jorden och sådär. Men när vi väl kraschar så brukar det ju bli rejält liksom. Däremot är ju utmattning och utbrändhet och så, det är ju vata relaterat, så det är vata och balans där. Men det var ju faktiskt det var en del av mitt arbete att hela och läka mig själv. Det var ju min utbildning på Ayurveda Akademin. Den gjorde jag ju faktiskt i det här. Och då, det var ju super, super bra. Och jag gjorde sån här panchakarma.
Reningen helt enkelt, den här stora.
Exakt, men jag gjorde den ju. Jag var ju lite så här, jag kan väl åka hit, det är ju så nära Ayurveda Akademin här i Sollentuna, ligger ju så nära det. Men nej, du ska nog bo här. liksom. Och det var väldigt bra, för precis som med allt annat så är inte jag vill plocka bitar och vad jag har läst av dina böcker så där. Du har ju också varit där och liksom, alltså det är ingenting som är 100%, det finns inte, så jag vill inte vara liksom att ja, men nu är jag ayurveda hälsorådgivare på. För det tror inte jag funkar för alla, och det funkar inte för mig, absolut inte.
Men man kan plocka
spåret. Den har något väldigt fint ayurvedan med det här, just att vi är olika. För när jag kom i kontakt med ayurvedan 2003, och då var det inte så himla mycket man hade hört talas om det i min bransch i alla fall. Utan det var ju att ät så här kommer man i form, så här ska man äta, så här ska man träna. Och det var lite one size fits all liksom. Och jag tyckte inte jag passade in där, och jag tyckte inte mina klienter, alltså det rimmade inte med med min bild av det hela. Och jag hade ju också gått den här holistic lifestyle coach-utbildningen då för Paul Scheck, som jag kände att he's on to something. Och det var ju just att han kom ju från ayurvedan och hade gjort det till sin variant av metabolic typing och allt vad det var. Så att ayurvedan hade funnits med mig väldigt länge, om än då väldigt, väldigt light. Och också för att jag har yogat i 25-30 år liksom. Så därför så tänkte jag att ja, men då gör jag den här utbildningen ordentligt, och så försökte jag på att gå liksom all in i det, men så kände jag att nej, jag har för mycket av mitt eget som jag måste ifrågasätta. Det gör jag ju alltid, jag kan inte bara köpa någonting med hull och hår sådär. Men jag tycker att det finns väldigt mycket fint, och för mig var det bra, för det blev tillåtande. Jag förstod mig själv. Jag förstår kaffan. Alltså jag har så mycket användning av ayurvedan. Både för mig själv och för mina klienter. Och jag behöver inte ens säga någonting om att det är ayurveda nödvändigtvis. Om de tycker att det är flummigt eller man behöver jag inte ens nämna det. Men det finns med mig hela tiden. Jag tycker att det är fint. Men jag tyckte också om det som var min utbildning, att det handlar inte om att vi ska göra saker som, ja men så här man har gjort i 6000 år eller 10. Eller, alltså ayurvedan måste ju också utvecklas. Och man tittar på hur saker och ting är idag, inte hur det var för 5000 år sedan i Indien. Det liksom har inte så mycket med vad vi befinner oss idag att göra.
Får jag ställa en fråga till dig också? Det här med utmattning har ju länge varit en diagnos, eller utmattningsdepression, en diagnos som ökar, och det känns inte som vi riktigt ser ljuset i den tunneln än. Och du som träffar så oerhört många kvinnor främst kanske, och det är ju kvinnor som främst drabbas, men även män. Vad är din analys? Varför är det här en så vanlig diagnos?
Ja, det gör ju så jäkla ont i hjärtat. För så precis som ni säger så möter jag ju det väldigt, väldigt, väldigt mycket. Väldigt mycket här på Gotland faktiskt. Här där man tror att folk ska, liksom, här är ju helande och läkande. Och gotlänningar, inte turisterna, gotlänningarna. Och det är väl nästan så här som man inte får säga, det är nog lite locket på. Men de mår inte dugg bra. Och då pratar jag inte heller om bara Visbygräddan, utan hela Gotland så. Det är ett stort problem. Jag har utbildat mig här inom Mindshift till en sån här first aid mental coach. Tittar man också på våra barn och den här hetsen och stressen som har varit. Det är inte utan att man måste säga att det finns många bra saker som den här perioden av pandemin har fört med sig. Naturligtvis inte att folk är sjuka eller dör. Det är naturligtvis förskräckligt. Men att vi har blivit tvungna att stanna upp, att vi har fått stoppa det här hetsen av oändlig tillväxt som jag aldrig har trott varit speciellt hälsosamt, och oavsett vad det än gäller, även träningen, alltså faster, stronger, faster, harder, stronger tänket, att ja, men man ska in och ut på 20 minuter och nu kan man göra det här och nu är det nya challenges och utmaningar. Det är bara stressande, vem fan mår bra av det? Och sen så ska du stressa till nästa grej. Och så att det finns egentligen ingen återhämtning. För till och med när man ska göra återhämtning så ska man vara bäst på det. Eller vara bäst på att meditera. Eller alltså det är lika prestationsinriktat det. Och jag menar, det går ju hand i hand med det digitala, sociala medier, prestationerna där. Det var ju någonting som jag då fick välja bort helt och hållet. För det kom ju precis. Alltså jag hade ju kunnat haka på det tåget och kanske haft en helt annan plattform idag än vad jag har. Men det var någonting som blev så väldigt provocerande när jag inte mådde bra. Det här klarar inte jag av. Det här orkar inte jag med. Jag har ju aldrig varit van vid att outa mig själv eller vara så personlig. Eller rättare sagt personlig gärna, men inte så privat. Jag fick panik när jag såg hur privat man skulle vara för att få följare eller någonting. Och vad man måste göra. Och hur. Alltså jag kände bara, nej men jag kräks, jag vill inte. Det är inte det, det är inte jag som ska vara i fokus på det viset. Så jag hade väldigt, väldigt svårt för det. Och jag tror att det är många som, fler som har det, även om de inte ens vet det själva. Så att så länge den där hetsen pågår så är det väldigt svårt att dra åt andra hållet utan att bli en då bakåtsträvare. Eller bara för att du är för gammal eller något sådär, vilket jag inte tror är sant. Liksom.
Vi behöver sakta upp det här hjulet. Nu är det ju till och med så här att man ska meditera kortare och kortare. Så här, snabb meditation är liksom bara liksom helt på trynet. Ja, men jag fattar precis vad du menar. Du, balansen, var hittar du den idag? Du har talat om MUMS som koncept. MUMS. Vad är det? Berätta.
Ja, men MUMS, det var faktiskt en kollega till mig inom Ayurvedan som hade gjort en liten egen, väldigt tunn bok, som ett häfte nästan, som hon tryckte upp själv. Som hon kallade för MUMS, mat, umgänge, motion och sömn. Och då var den inspirerad av Ayurveda. Och jag var ju lite inne på samma tema, så jag tänkte, nej men det här behöver inte jag skriva. Den här ser ju ut precis som att jag skulle kunna skriva den. Ska inte vi slå oss ihop och så utökar vi här och gör en riktig bok och fina bilder och liksom sådär. Så att, nu gjorde vi aldrig det, men vi var på god väg. Men därav kom i alla fall då mums-uttrycket. För jag tyckte att alla vill ju ha mums. Så jag tyckte det var ett skitbra ord. Och vilket det var också, för det gjorde ju att det blev många, jag fick ju mycket bokningar av föreläsningar. Ja, mums vill jag ha. Och så det var ju ett sätt att uttrycka det holistiska helhetstänket helt enkelt. Sen så, där var också en sån där tydlig grej, och det var ju skit obehagligt och läskigt, för jag fick en riktig sån krasch mitt i en föreläsning. Och det sitter så djupt så att jag är fortfarande väldigt, väldigt begränsad och rädd för att föreläsa faktiskt.
Du fick en mumskrasch.
Ja, totalt. Ja. Mitt i, tappa helt. Så den sista halvtimmen, jag vet inte, det var de längsta minuterna i hela mitt liv. Och då hade jag ju ändå föreläst 10 år innan det hände. Så ja, det sitter där som en liten... Så det här med föreläsningar också på Zoom och online, jag tycker det är skitläskigt. Jag har inte riktigt vågat. Annars är jag alltså nu...
Ja, berätta. Du har ett spännande projekt på gång nu. Ska du berätta lite vad du håller på med?
Jag vill först och främst säga att framförallt så är jag ju sedan ett halvår tillbaka. Nu först kan jag på riktigt säga att jag faktiskt är på andra sidan och att jag mår bra. För nu har jag varit väldigt stabil så länge. Så jag vågar säga det. Och mitt huvud funkar. Jag är kreativ igen. Jag tränar folk. Jag känner att jag är bra på det jag gör. Alltså, ja. Kroppen svarar på träning. Jag börjar, liksom. Så att, jag är inte den gamla Blossom, men jag är en ny. Det finns en rebirth här. Liksom. Och det är fantastiskt. Och jag har släppt taget om det gamla och kan verkligen tänka nu och inte vara den här nostalgiska gamla kossan. Så att nu har jag tagit tag i nya projekt. Jag bygger upp ett Wellness of Gotland. Jag har ju jobbat i 15-20 år med hälso- och träningsresor med andra. Så jag tänkte att nu kan väl folk komma hit. För det är ju en plats för det.
Det låter helt underbart.
Mm, så det försöker jag bygga upp här. Jag är ju inte så himla bra på... Alltså jag ska ju göra innehåll. Mm. Allt det här andra runt omkring. Det, är ju, det finns ju ett jättemotstånd och sitta vid datorn. Och, allt, sen sitter jätte, och sen bygger jag dessutom upp då, parallellt med det en plattform för... Ja, likasinnade då och för oss som är för unga för att kallas gamla, men för gamla att kallas unga. Fab 50 då som det har, vi har kallat det länge. Nu har man bara ett år kvar där. Jag tycker inte att jag har varit så jävla Fab 50, men det är ett bra namn. Jag har gjort lite resor med det namnet och då kommer man ju till den målgruppen som... Vi verkligen kan hjälpa och som har det här behovet att få dela erfarenheter och så vidare. Mm. Så det kommer bli en digital plattform och en, det är två olika projekt helt enkelt som jag jobbar med just nu. Då.
Mm. Och om man vill komma och ta del av Wellness på Gotland. Jag känner bara att mina axlar sjunker när jag tänker på Wellness på Gotland. Hittar man dig då? Eller vad...
Men nu har jag faktiskt lyckats inleda ett samarbete med Destination Gotland som ju är båten då, färjan. Så alldeles strax kommer vi lägga ut då det som de kallar för sina doser. Alltså en dos av Gotland där det finns olika saker man kan göra. Allt från att rulla cigarrer till ja, vad det nu kan vara. Och där kommer ju det här då ligga med dels några halvdagsevent. Men också det kommer att ligga, den första vi gör kommer att vara i september. 2-5 september så kommer vi göra en long weekend på en resort, Gumbalde Resort, och så det blir liksom starten, kickoffen för det, och sen så ska vi fortsätta med det så mycket vi bara kan och vi får. Och så Wellness of Gotland kommer ju ha, det är en hemsida under construction, men det kommer ligga också, man kan kontakta mig direkt och man kommer också kunna se det då på Destination Gotland här inom
Det låter härligt, Blossom. Vi önskar dig lycka med det och jag säger bara grattis till alla som får åka på Wellness på Gotland. Jag känner för att anmäla mig direkt. Ja, det låter helt underbart.
Vi kanske till och med kan göra något kul ihop. Du kan kanske
Absolut. Jag älskar Gotland.
Det är ju där att samla på härliga samarbeten. Det är ju en stor grej i min... väg tillbaka, att våga be om hjälp, att inte längre vara så mycket ensam, att jobba tillsammans med människor. Jag vill ha kul på jobbet. Jag vill jobba mycket, men jag vill ha kul. Liksom.
Det låter som oerhört, vad ska vi säga, smärtsamt vunna, men viktiga lärdomar du har fått med dig. Eller hur?
Ja,
verkligen. Flodhästen i träsket var det förut. Vem är det nu? Är det en gazell som skuttar? Eller
det är lite att ta i, för det finns ju lite artroser och grejer sådär.
Gazell med artros.
Så gazell kanske inte. Men jag känner nu, jag har börjat rida igen. Jag känner Jag har inget behov av att vara en daredevil och göra jättefarliga grejer. Och jag behöver inte träna stenhårt, men jag kan ta i igen och det är skithärligt. Så att, den där...
En glad arbetshäst, kanske?
Ja, en nordsvensk.
En nordsvensk?
En sydafrikansk nordsvensk.
Svensk.
Det är väl det jag har varit hela tiden egentligen.
Ja, men det låter härligt. Blossom, tack för att du ville komma och dela. Vi skickar ljus och kraft till dig och till Gotland. Härligt. Ja, var rädd om dig. Tack ska du ha. Hej.
Hej.
Ja, det där var Blossom Tayton Lindqvist direkt från Gotland. Och nu ska vi gå till Emelie Grind och höra, kan hon finna något lugn med förundranspromenaderna? Välkommen till en guidad förundranspromenad. En stund i naturen. För din kropp, ditt sinne och din själ. Hitta ett ställe där din promenad kan börja. Ett tydligt tecken, en tröskel, ett träd, en stig som börjar.
Jag är på förundranspromenad. Det är tidig morgon, dag 2. Och jag går runt en sjö där jag bor. Jag känner mig väldigt mycket som en del av naturen. Jag har sett saker som jag aldrig har sett förut, fast jag har gått här många gånger. Och känner mig lugn och glad och jag tycker det är häftigt att få vara så här connectad med en massa element. Och det känns väldigt bra att börja dagen med att få uppleva något så här med mig själv.
Ja, det där var Emelie. Vad säger du, Karina, om intervjun med Blossom?
Ja, men jättehärligt. Ja. Jag har haft förmånen att få träffa Blossom tidigare. Och nu var det ett tag sedan. Och hon sprider en otroligt härlig energi, men också en klokskap.
Ja, hon är klok.
Ja, och jag gillar det här. När människor har liksom gått några varv och samlat på sig några lager, så känner man hur de bottnar.
Just det.
Och det gör Blossom. Ja. Det blir liksom inte bara liksom ett käckt koncept. Det vet jag inte om hon har haft tidigare heller. Nej. För hon har alltid varit en otrolig hälsotalang. Ja. Men ändå där man känner att hon sätter gränser och hon vet vad hon vill och vad hon mår bra av.
Mm. Nej, jag tänker också på det och... Jag tyckte att den här bilden av när hon stod där med den här gruppen i Sydafrika och alla stod och tittade på flodhästarna. Jag har också sett flodhästar i Afrika och sett den där speciella, så de är ju ganska farliga djur. Mm. Och han är lite skräckslaget förtjust. Och där står hela gruppen och det är 50 personer och hon är med dem och hon måste bara gå undan och pusta. Mm. Och hon är ju också den här typen av... Alltså kaffor som hon berättar att hon kaffar, de har ofta en väldigt tilldragande energi.
Mm.
Så jag kan tänka att människor vill vara nära henne och liksom, du vet, vara en del av det här härliga inbjudande. Och då blir man väldigt trött också.
Mm.
Så det där var en bild liksom av att det som ibland är våra styrkor blir också våra akilleshälar.
Ja.
Att det som är inbjudande gör också att många vill ha del av det och då måste vi skydda oss. Och då får hon gå andas i buskarna.
Mm, verkligen.
Och då kommer jag dessutom att tänka på att det kanske låg en orm. Jag är så jävla ormrädd. Då tänker jag, hon fick ju skydda sig för ormarna.
Nej, men allt det roliga och allt det vi är bra på, det kan ju också bli för mycket.
Ja, vi blir för mycket för vårt eget bästa på något sätt. Va? Så, och ingen kan ju, som min kloka väninna Marianne Wilöf sagt till mig, hon sagt, ingen kan ta ansvar för din stress mer än du, Maria.
Mm.
Ingen. Så det är ju spännande tycker jag när Blossom berättar att hon i andra omgången här får tillgång till sina egna tekniker. Men sen reflekterar jag ju också över, och det är ju så här att varför ska det vara så skämmigt med psykofarmaka?
Mm.
Får vi problem med vår insulinproduktion så är det ingen som säger jag måste klara mig utan insulin, jag måste klara mig utan insulin.
Nej.
Men när det gäller brister i signalsubstanserna, det är också biokemi, då är...
Och det är ju hennes beslut. Jag dömer inte henne för det, absolut. Men jag vet ju att många tänker som Blossom.
Mm.
Och jag
att man helst vill klara sig utan. Men, ja. Men i svåra perioder i livet så kanske det är precis den hjälpen som är det bästa. I kombination med andra
lämpliga. Det ska ju läkaren, psykiater, göra en korrekt bedömning. Ja. Men det finns ju forskning som visar att de flesta kommer igång med just den typen av preparat, SSRI, för sent och tar för låga doser.
Mm.
Och det gäller ju inte på individnivå att säga det, men generellt.
Ja.
Så att alltid söka läkarhjälp och ta emot den hjälp som finns, precis som man gör om man är diabetiker eller om man har kronisk smärta. Att våga ta emot hjälp.
Mm. Innan man har sjunkit liksom för
innan man har sjunkit djupt. Så långt att man liksom inte kan göra. Och det behöver ju inte betyda att det är den enda hjälpen man ska få. Men det kan vara i verktygslådan, ett av verktygen.
Mm.
Så det funderade jag över. Och om jag träffar henne igen ska jag prata lite mer med henne. För det där tycker jag är spännande.
Ja. Och i nästa avsnitt ska ju vi fortsätta att utforska det här otroligt stora området utmattning.
Ja, och då ska vi få träffa en hjärnforskare som själv gick in i utmattning. Och det visar nu, vi har haft en PT som gått in i utmattning och nästa gång får vi träffa en hjärnforskare. Mm. Så att det här kan drabba vem som helst och framförallt de brinnande, givande personligheterna.
Ja,
det är ju så spännande. Om du har synpunkter, tankar, reflektioner, skriv gärna till oss.
Vi har en mejladress som är halsorevolutionenpodcast@gmail.com.
Ja.
Mejla gärna. Eller sök upp oss på Instagram där vi har namnet @halsorevolutionenpodcast. Tack alla som följer oss, alla som lyssnar. Vi är så glada för att bygga den här communityn, hälsorevolutionen.
Och där ska vi tacka för oss och gå tillbaka slutligen till Bromma och Emelie Grind och se om förundranspromenader är hennes nya melodi.
Efter 5 dagars förundranspromenad som start på dagen slås jag av naturens samspel och hur jag har känt mig ett med den varje morgon. Det har varit väldigt avslappnande för jag har rört mig fritt och lugnt på ett sätt som jag inte är van vid. Jag brukar vara mer fokuserad på träning, men kroppen har verkligen fått slappna av samtidigt som jag har rört mig. Jag har uppskattat att varje morgon checka in på mig själv innan jag blir upptagen av andra tankar och kommit närmare mig själv. Det har varit bra oavsett om det har varit en väldigt glad dag eller en mindre bra, en ledsen dag, så har det varit en otroligt bra start att vara med mig själv. Och sen så har jag slagits av storhet i det enkla varje morgon. Injektioner av förundran. Och jag har på något sätt blivit tränad att förundras mer. Något som jag har haft med mig idag och kommer fortsätta.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.